Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
And two.
Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring. Drömmar med vingesus under oss i
allesammans. Eller i alla fall glad Lucia och välkomna till AT-läkarnas julspecial.
Och som vanligt när det gäller högtider så sjunger vi.
Och som vanligt känns det som en bra idé idag, men imorgon kommer vi ångra oss.
det var väldigt fint ändå.
Ja, men
jag fick julstämning.
Absolut. Jo, men så här är det, att vi tänker ha en liten julledighet på 2 veckor.
Ja.
Och då tänkte vi ha ett specialavsnitt där vi knäcker lite julnötter.
Precis, vi inleder julledigheten med ett julavsnitt.
Mm. Och tanken är att ni ska få slungas tillbaka i tiden till våran resa från start tills idag.
Ja, du mässade ju mig igår och sa att vi har spelat in över 50 avsnitt.
Ja.
Det är ändå stort tycker jag.
Ja.
Det är grymt jobbat.
Bra och grejen att jag kom på det när det stod 51 på Acast. Jag bara, damn it!
Ja.
vi kan bortse från den där lilla ettan och bara tänka att vi har spelat in 50 avsnitt. Det är typ 50 avsnitt, för den där ettan är typ en liten inför anemiavsnittet, skulle man kunna säga.
Det kan vara en del av det här programmet när jag berättar hur det avsnittet spelades in.
Ja, just det.
Ja.
Och vi har träffat kanske nästan 30 gäster, men vi har släppt 25 gästers avsnitt.
Mm.
Men vi har ju mycket som vi har spelat in med som kommer komma nästa år.
Mm.
Så att det är på många sätt runda, fina tal.
Det är det. Mm.
Och vi började med podden vi började spela in i maj 2017. Och vi började sända i augusti 2017. Så hur man än räknar har vi hållit på i alla fall över ett år. Nästan ett och ett halvt år.
Mm.
Så att,
det är
idag,
liksom vårt andra julspecial.
Ja, just det. Ja. Nej, men vi drar igång där helt enkelt. Mm. Välkomna till AT-läkarnas julspecial.
Då knäcker vi den första julnöten. Och då är rubriken Ida. Vad tycker du har varit det mest gripande ögonblicket hittills?
Det måste ha varit när vi träffade Nina Cavalli-Björkman och spelade in det svåra samtalet. Det här var precis i början av våran poddkarriär.
Verkligen.
Det var våren 2017 och vi hade packat alla mickar och datorer och allting, ljudkort, och begett oss till Uppsala. För att träffa Nina, som var en av mina absolut största förebilder från läkarprogrammet.
Mm. Alltså det kändes så himla stort när vi drog iväg med hela den här packningen. Jag vill liksom bara så här, det var ju typ bara du och jag som visste att vi hade de här planerna på att starta en podd.
Ja.
Och det liksom, Nina var så himla snäll och skulle vara med fast det liksom inte fanns något koncept. Nu är det en annan sak när gäster tackar ja, för det finns liksom en podd.
Ja.
Nina var ju modig och bara körde ändå.
Ja, men
och
verkligen.
Gav oss sin tid och så.
Ja.
Och så kändes det så himla bra när vi träffade henne.
Ja, det var så roligt när vi satt och väntade på henne där inne på onkologen i väntrummet. Och sen så kommer hon gående. Och det var, jag menar, alltså jag har ju haft henne som föreläsare, men jag har inte riktigt pratat med henne. Så det var lite som att en kändis kommer gående.
Ja,
men det var från första stunden kändes bara, det här kommer bli så bra. Mm. Nina är en person som, hon är så speciell. Hon bara utstrålar sån värme och visdom. Hon är verkligen en vis, klok person.
Ja.
En fantastisk läkare verkligen. Och vi skulle prata om det svåra samtalet, hur man ger svåra besked. Vad gör man när patienten börjar gråta och när tar gråten slut? Hur ska man kunna samla sig själv? Hur ska man kunna berätta för en patient att den kommer dö?
Mm.
Att man har fått ett dåligt provresultat, att det inte ser bra ut. Och då var det så att Nina kom att berätta om hur det var när hon skulle berätta för två små barn att deras mamma inte skulle överleva sin cancersjukdom.
Ja, fy alltså.
Och det var så starkt när hon berättade det. Det gick verkligen in på djupet. Och vi hade svårt att samla oss nästan efter det. För det var så starkt.
Jag satt med gråten i halsen. Och då när vi spelade in hade jag ju... Min yngsta var liksom 4 månader typ. Mm. Och låg och sov i sin vagn liksom ett par meter bort. Sov ju hela inspelningen. Och det blev liksom extra starkt när man hör en sån här berättelse. Och har sitt jätte lilla barn precis bredvid. Mm. Ja, det var... Jag tycker fortfarande det är väldigt starkt när man lyssnar tillbaka.
Ja, det är det. Mm. Vi lyssnar på hur det lät.
Ja, men det gör vi.
Men det är svårt att veta. Och när man ska, med sina egna barn kan man hitta på som en liten saga vad som händer och liksom på något sätt. Men om jag skulle berätta för något annat barn, då skulle jag väldigt svårt att veta.
Mm.
Hur gör man då liksom för att berätta om
det? Ja, döden, alltså eller? Alla vi som är föräldrar har ju sett och förklara för våra barn.
Ja.
Och jag tror man ska passa sig lite för att använda det lite romantiserade sättet kliniskt då med barn. Det är precis som du säger, man får försöka anpassa det. Och det är ett helt annat samtal om vederbörande tonåring.
Mm.
Men om det är väldigt små barn, i den här situationen till exempel, så sa jag, eller jag frågade först om de visste vad det var för sjukdom som mamma hade. Och då svarade de att hon hade något i magen, men att hon fick medicin för det.
Mm.
Och då sa jag att det var cancer. Och så var jag tyst. Och då såg man på det största barnet att han förstod vad det var. Och så blev han orolig. Och så sa jag att mamma har fått mediciner för det. Jag har givit henne den bästa medicinen jag har, men den hjälper inte.
Nej.
Så tyvärr så är det så jättesorgligt så att mamma kommer dö av det här.
Mm.
Och sen var jag tyst. Och då såg man... På det stora barnet att det går ju några sekunder innan det sjunker in liksom. Mm. Och det lite mindre barnet förstod också, men hon blev ju mest orolig över att storebror blev så fruktansvärt ledsen och så. Och sen gick jag ut och grät.
Ja, det förstår jag.
Mm.
Mm.
Det var det svåra samtalet med Nina Cavalli-Björkman.
Mm.
Då knäcker vi nästa julnöt.
Ja, men det gör vi. Vill du säga, Ida?
Ja, nu frågar jag dig.
Ja.
Vad tycker du har varit det mest obekväma tillfället under våran poddinspelning?
Mm. Och då väljer jag att liksom tolka det här väldigt bokstavligt.
Mm-hmm.
För det har ju funnits många obekväma ögonblick rent mellan människor.
Absolut.
Men Det finns ju ett tillfälle där vi har spelat in på ett extremt obekvämt sätt.
Ah.
Och det var ju när vi spelade in med Åsa Kasbom.
Åh, gud. Åh, nej. Det var så jobbigt.
Ja. Förhoppningsvis hörs det inte. Men Åsa Kasbom spelade vi in ett avsnitt som handlade om barn som far illa. Alltså barn som blir fysiskt och psykiskt misshandlade och även sexuellt utnyttjade, och hur man ska hitta de här barnen och liksom hjälpa dem på allra bästa sätt. Hur man ska prata med dem, hur man ska prata med föräldrar och närstående. Alltså jätteviktigt avsnitt.
Mm.
Och vi åkte hem till Åsa och jag var jättenervös. Mm. Och så kom vi in i hennes jättefina hus och satt oss först vid bordet. Det finns någon bild på Instagram när vi sitter vid hennes jättefina köksbord. Mm. Och det ser jättebra ut på bilden.
Alltså hennes hus var liksom ett rum typ, som var som en gympasal.
Ja, vilket för er som har spelat in någonting med ljud inte är bra.
Nej.
Det var liksom som att sitta i en, ja, kyrka.
Ja, men det blev så ekigt. Det blev jättedåligt ljud.
Mm.
Men det här var ju, vi var ju så, vi hade sån vördnad inför henne så vi vågade inte säga någonting.
Nej, men vi, inte förrän vi hade spelat in en liten stund och då insåg, ja, att det här går inte.
Nej, men jag satt ju och lyssnade och bara kände att nej, alltså det låter inte bra. Gud, vad ska jag göra? Och det var ju också i början, det var ju ett år sedan.
Ja.
Vi var ju så orutinerade så att vi var dåliga på att säga till folk när de sitter och typ gör ljud eller, ja, så.
Mm.
Men jag bara kände att nej, det här avsnittet är för viktigt för att schabbla bort med dåligt ljud.
Exakt.
Så vi fick bryta.
Mm. Och då skulle vi hitta ett mindre rum. Med mycket tyg hemma hos Åsa. Det finns en anledning till att vi nu är hemma hos Ida i den här studion.
Ja.
För att inte ska hamna i sådana här situationer. Men då i alla fall så fick vi hitta ett annat rum. Men där fanns det ju inga höga bord.
Mm.
Utan det var liksom ett soffbord.
Mm.
Och då var vi lösningsorienterande positiva personer.
Mm.
Och satte oss på någon kudde. Men man ska ju också nå upp till micken som man ska prata i. Vilket ledde till en otroligt obekväm ställning.
Och jag var gravid i 7:e månaden.
Ja, alltså, stackare.
Mina ben sov typ på hela avsnittet.
Ja, nej, men mina med. Och jag bytte ställning och bytte ställning och bytte ställning. men man vill ju inte att det ska låta. Och det här är ju också ett extremt, det är två avsnitt. Vi pratar ju liksom flera timmar med Åsa, för det finns ju så mycket att säga om det här. Och vi blev liksom stelare och stelare. Vi fick pausa och liksom skaka bloden i våra ben och sen fortsätta.
Ja. Ja.
Det är otroligt att hon har varit med igen efter den här upplevelsen faktiskt.
Ja, hon blev inte avskräckt.
Nej.
Säger mycket om den här underbara människan.
Mm.
Det var då alltså det mest obekväma. Det får bli den julnöten. Men Ann-Katrin, jag tycker vi stannar kvar vid Åsa.
Mm.
För att jag skulle vilja knäcka nästa julnöt här.
Ja.
Och det är det avsnitt som har gjort oss mest förbannade.
Ja, det,
det
är
måste
verkligen
vara det här avsnittet.
Ja.
Som du sa så pratade vi om barn som far illa.
Mm.
Och det Åsa berättade för oss är ju liksom samhällets mörkaste mörker.
Mm.
Alltså det finns människor som är så grymma, så omänskliga och som behandlar barn så fruktansvärt illa.
Mm.
Och de människorna finns, det kan vara ens granne, det kan vara det människor som bor i våran stad.
Mm.
De här barnen jobbar Åsa med varje vecka. Hon träffar barn som har varit med om de mest grymma övergreppen från närstående. Och det är så plågsamt att höra henne berätta om det här, men det är så viktigt.
Mm.
Så man får inte blunda, man måste lyssna, man måste ta in och man måste göra allt man kan för att arbeta för att det här ska försvinna.
Mm, mm. Hitta de här barnen.
Vi måste verkligen hitta de här barnen. Och alltså efter att vi hade spelat in det här så kände jag, jag har typ aldrig varit så arg i hela mitt liv.
Mm.
Jag kände en sån så frustration och ilska och bara, hur i helvete kan det finnas såna här människor? Det är så jävla sjukt. Ah, jag var så sjukt arg.
Mm.
Ska vi lyssna på hur det lät?
Ja, men det gör vi.
Mm. Har du varit med om att du har sett någon typ på stan som tar i sitt barn väldigt bryskt eller liksom på det sättet att det är liksom över gränsen?
Ja, absolut. Det har jag på simhallen en gång.
Ja.
När jag kom dit, det är många år sedan nu, säkert 12 år sedan. Men jag kom in i omklädningsrummet så hörde jag en kvinnoröst som skrek lite argt och högt. Mm. Och så såg jag liksom under skåpen, vet, den här klädskåpen, så såg jag ett par barnben som sprattlade. Mm. Och då, min första tanke var att det är någon som har fått ett EP-anfall. Mm. Och att en vuxen är rädd och låter därför lite upprörd på rösten eller så.
Mm.
Så att jag gick runt de här skåpen och skulle se vad det var som hände.
Mm.
Men då var det en 10-12-årig flicka som låg där och en kvinna som höll i henne hårt i armarna.
Ja.
Och jag gjorde illa henne, höll i henne helt enkelt.
Mm.
Och då tänkte jag inte så mycket, utan jag frågade väl, vad gör du? Så är det väldigt argt, och då låste kvinnan in sig på toaletten.
Okay.
Och så frågade jag barnet hur det var med henne och vad som hade hänt. Och klassiskt så tog hon på sig skulden själv och sa att det var mitt fel. Ja, varför då? Så jag, jo, men vi hade köpt en... Vi betalade för 3 timmars bad, men vi har ju bara varit här i 1 timme. Jag trodde vi skulle vara här i 3 timmar, så jag var besviken.
Mm.
Och jag frågade om det hade hänt tidigare, och det hade det, sa hon. Och hon var väldigt så här röd på överarmarna efter att den här kvinnan hade hållit i henne också.
Mm.
Och kvinnan vägrade komma ut från toaletten, så då ringde jag polisen.
Mm.
Och så sa jag att det är pågående barnmisshandel i sporthallen. Mm. Och då kom de och låste ut kvinnan och tog med henne.
Mm.
Ja.
Ja, det är ju helt sjukt när du
berättar det här. Helt, alltså, när jag hör sånt här, ja, det kokar i mig. Alltså. Mm. Mm. Jag skulle kunna... Ja, jag är inte en våldsam person, men alltså, usch, när vuxna beter sig illa mot barn, det är fan det värsta som finns.
Jo, men då blir man arg, men då är det bra att göra något vettigt av den ilskan. Liksom, och använda det till kraft istället och jobba för de här barnen. För de finns ju, oavsett om vi vill se dem eller inte, så finns de ju.
Mm.
Och kan man göra något så
verkligen, det är alla vuxnas skyldighet att inte blunda.
Mm. Men om man nu inte springer på dem precis under misshandeln
tillfället, precis,
det är oftast inte så.
Nej.
Vilka tecken kan man titta efter, både kanske mer generellt i ett beteende när man träffar barn och även när de söker vård på till exempel akuten? Vad är klassiska tecken som ska få en att haja till lite?
Ja, det är ju... Ja, framförallt, alltså fynd på kroppen tittar ju vi på. Som läkare tittar man ju, hur ser de ut på kroppen.
Mm.
Man ser, är de välskötta eller inte? Hur ser de ut? Hur beter de sig? Har de blåmärken? Till exempel spädbarn med blåmärken är ett jätteobservandum. Spädbarn ska inte ha blåmärken, för de handskas man med. De går ju inte runt och tillfogar sig själv skador. Sen kan det ju naturligtvis finnas sjukdomar som gör att man är... Få blåmärken, men det är alltid ett observandum när ett spädbarn har blåmärken.
Och hur länge är man ett spädbarn då? Eller ungefär,
ja, men alltså tills man kan gå. För när du väl börjar gå,
då kan man få blåmärken.
Då kan man ju stöta in i saker och så. Och sen också när barnet, även som ni pratade om förut, det är typiskt att de inte tyr sig till föräldrarna, utan att de är rädda och kryper upp i en stol eller ett hörn eller inte tyr sig alls. Eller man ser att samspelet liksom med föräldrarna är avvikande. Att föräldrarna har mycket egna behov. Att de vill att det ska gå fort. De vill åka hem. De kanske hotar med att avvika. Eller de avviker för att de orkar inte vänta.
Mm.
De har mycket fokus på sig själva. Föräldrarna. Tackar nej till undersökningar. Eller tycker att det är onödigt. Och just att de har mycket fokus på sina egna behov kanske.
Mm. Ja, alltså man blir ju lika förbannad nu som när vi spelade in, tycker jag.
Ja, nej, men det inger samtidigt, tycker jag, ett hopp att veta att Åsa och hennes kollegor på Buppelefanten och på andra enheter som särskilt arbetar med de här barnen, att de finns. De inspirerar så otroligt mycket. Och Åsa har ju verkligen valt en sån inriktning i sin läkargärning, att hon har valt att göra det allra svåraste man kan. Och jag tycker det är jätteinspirerande. Och jag känner att hon har visat att man kan ta ett sånt här ansvar. Att man kan välja en sån här inriktning och ändå göra det med en glädje. För det hon visar är, hon ger inte det bittra intrycket. Hon är inte bitter, hon är bara så stark. Och hon säger ju det, att hon har världens bästa jobb.
Mm.
Och det kan man inte förstå innan man har hört henne, innan man har träffat henne och hört henne berätta. Men sen förstår man faktiskt att, ja, men hon har världens bästa jobb, för att hon är inte passiv utan hon är aktiv och hon jobbar för det här. Och det är typ det enda sättet att hantera att det finns såna här saker som händer.
Men som hon själv sa, hon uttryckte som att så här, hon blir glad när de hittar de här barnen. Hon blir glad för att då vet hon att hon har liksom hittat någon.
Mm.
Hon vet redan att det finns. Det är liksom inget hon kan blunda för.
Utan nej.
Hon blir glad när hon hittar ett barn som har varit med om såna här saker. För då vet hon att hon kan hjälpa till.
Ja, för vårt perspektiv är ju mer så här, men gud vad hemskt att du får höra sånt här, blir du inte helt deprimerad? Men hon är liksom så här, ja men jag vet att det här föregår. Mm. Det här är liksom, det har blivit så verkligt för henne, ja. Så som hon har jobbat. Så när hon får träffa de här barnen så vet hon, okej, en till har jag hittat nu. Ja. En till kan jag hjälpa nu.
Mm.
Så att, ja, hon vänder på perspektiven verkligen. Mm.
Ja men jag känner att vi kanske måste gå vidare till något lite mer lättsamt.
Det
har blivit två så viktiga och bra tillfällen.
Mm.
Men vi har ju haft väldigt mycket fnittigt skojigt knäppt också.
Det har vi verkligen haft.
Vi tar nästa nöt.
Det gör vi. Okej, Ann-Katrin, vilket har varit ditt största fnissanfall under poddinspelningarna?
Ja, mitt största fnissanfall.
Ja, det är ett precis i början av det här avsnittet. Jag typ skrek in i testa ljudet. Ann-Katrin höll på att skita på sig. Nej, men
det finns ju flera tillfällen när vi har liksom fått bryta. Eller att typ du eller jag har gått ut en stund medan den andra har spelat in själv.
Det.
För att vi har blivit så fnissiga.
Men nej,
ett,
det nu igen?
Ett av de här tillfällena var ju när vi spelade in hypotoni-avsnittet.
Ja,
när du var tvungen att gå ut.
Med Magnus Wikman. Ja, det var så roligt.
Jag vet inte om man riktigt förstår när man lyssnar.
Nej, det tror jag inte.
Vad det är som händer.
Nej. Men
vi börjar ju prata om hur man ska ta ett blodtryck. Det kan tyckas som en enkel fråga, men vi nördar in oss. Ibland kan vi vara så sjukt nördiga. Så att vi behöver liksom prata om så här, hur man ska, vad ska man stå, sitta, ligga, hur länge, hur många gånger, vad ska man sätta på skätten?
Ja.
Och plötsligt blir det ju liksom ett missförstånd kan man säga.
Ja, men verkligen. Alltså, vi har pratat om hur man ska ta ett blodtryck. Och då finns ju ett sätt att man kan palpera fram blodtrycket. Genom att strypa blodtillförseln över armen. Och sen i radialispulsen. Samtidigt som man långsamt släpper upp manschetten och blodet kommer tillbaka. Så känner man då när pulsen kommer tillbaka. Och så har man där sitt systoliska blodtryck. Och det vi sedan börjar prata om är ju hur man ska gå tillväga för att på bästa sätt palpera fram eller lyssna på Karotis blåsljud.
Ja.
Och då börjar Magnus berätta hur han går tillväga för att göra det här. Mm. Och samtidigt av någon anledning så får jag en bild av hur han tar sin blodtrycksmanschett, stryper blodflödet över halsen.
Ja.
Och jag frågar mig inte hur det gick till.
Nej.
Men jag blev så fnissig och jag kunde inte sluta skratta.
Nej.
Och ni får höra hur det lät. Lyssna på karotider, sa du.
Mm.
Det är ju lite tillvägagångssätt. Kan du gå igenom hur man ska göra det?
Jag brukar palpera karotiderna först. Mm. Och sen vänder jag på stetoskopet så jag lyssnar med inte den vanliga delen av klockan.
Mm.
Däröver. Så får man ju be patienten att hålla andan. Det tycker jag underlättar. Och så får man lyssna ganska snabbt. Annars blir patienten blå.
Förlåt, Magnus.
Ja.
Nej, men när du sa att palpera så tänkte jag så här. Och sen sätter man på man skiter.
Karotis. Karotis brachialisindex är bra. Ja.
Åh, oh, hjälp. Ja, förlåt.
Ja.
Jag bara fick en bild av AI. Åh, förlåt. Nej, men Magnus, vill du bara säga det igen?
Ja.
Och nu ska ingen få den bilden.
Nu är det förstört.
När Magnus stryper en patient.
Han sa det på podden.
Ja. Jag missförstod helt instruktionen. Det var hört, jo, jag vet inte. Åh, oh, gud. Ja.
Men på det så här, men jag har lärt mig att man ska typ hålla andan. Är det, eller det,
det blir väl mest lättare att höra, annars så hör man väl lätt väsningsljuden.
Kan du inte bara säga det en gång till?
Ja, ja, okay.
Magnus, hur ska man göra för att lyssna på karotiderna?
Jag brukar göra så att jag först
nej,
sätter manschetten runt halsen.
Nej, gud. Nej, men, jag måste nog gå ut en liten stund. Och så kommer jag tillbaka.
Mm. Ja. Magnus, hur ska man göra för att lyssna på karotiderna?
Jag brukar göra så att jag först palperar karotiderna.
Hold up. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Låt oss knäcka nästa julnöt.
Mm, vad ska vi ta i det?
Vi måste prata om Ida Björnstjärnas överambitiösa sida. Alltså jag vill säga psykos, men det, i det här sammanhanget så blir det helt fel att säga psykos. Men jag brukar lite skämtsamt, utan att trampa någon på fötterna, prata om att jag går in i psykoser när jag blir så inne i någonting. Mm. Det har ju varit vissa saker under våran poddinspelningskarriär. En sak är ju julkalendern.
Ja, som jag älskar. Men jag är inte lika delaktig som du.
Men jag kommer inte riktigt ihåg att vi började prata om att vi skulle ha en julkalender.
Jag tror faktiskt att det var jag som föreslog att vi skulle lotta ut lite, eller liksom ha någon slags, inte lotteri, ops.
Nej, just det, det är olagligt.
Det får man inte ha. Nej, men att jag tänkte att vi har ju haft en hel del författare med. Ja, att ja. Det hade varit kul att man kunde vinna lite böcker nu till jul.
Måste bara komma på nu att den här julkalender psykosen går in i, alltså förlåt, får man säga psykos? Är det vad ska man annars säga om någon blir
irriterad? Manin.
Ja, manin är bättre. Mm.
Det är samma sak, men ändå.
Okay. Jag måste bara, nu kommer jag på att julkalendermanin föregicks av Instagrammanin.
Det gjorde den.
För att Instagrammanin, det var att jag kom på att vi ska lyfta upp vår Instagram till nästa nivå. Mm. Och på något sätt så kom jag över ett PDF-dokument på 150 sidor om hur man maximerar sin Instagram. Och gick totalt in i det här. Och en punkt då, alltså det här var under en vecka som jag bara levde i denna mani. Mm. Och då var en sak att man ska involvera sina följare genom call to action, CTA, förkortas det. Och en smart grej då är att man ska få folk att liksom tvinga folk att skriva någonting i kommentarsfältet. En väldigt bra, ett bra sätt att göra det är att ha en tävling. Mm. Så att
förutom kärleksmärt, vi älskar er.
Ja,
försök inte lura oss.
Nej. Och kombinerat med din fina idé där om att tävla om böcker, så hade vi julkalendern given.
Det var ju klockrent.
Det skulle ju bli 4 luckor först. Mm. Det skulle ju vara en vecka per lucka. Mm. Men sen under en liten...
Det var där jag la ribban.
Och sen fick du se på Instastory hur jag vandrar omkring på Crazy-kontoret och utlovar julkalendern en lucka om dagen. Ann-Katrin svarar Instastory en lucka om dagen. Har du inte sagt 4 luckor? Nej, Ann-Katrin. Du är så efter i min tankebana. Mm. Så att en lucka om dagen är det nu som ni har att ta del av, som ni vet. Ja, det var väl en helt galen grej. Sen har vi haft vissa andra saker. Kan du komma på något mer som vi har gått in i?
Alltså, vi kan väl ändå kalla veckan innan macarini-inspelningarna för någon typ av mani.
Ja, det var det verkligen.
Vi andades ju macarini.
Åh, hjälp alltså.
Mm. Oh. Vi fick ju ganska kort varsel. Vi hade kanske 5 dagar eller sånt där.
Alltså steget från tanke till handling är ju så kort i våran värld.
Det älskar jag i och för sig.
Du fyllde år och jag satt och snurrade runt på Adlibris och bara, ska köpa lite böcker. Mm. Såg Bosse Lindqvist bok om macarini-affären. Och tänkte, den här kommer man kan gilla. Och sen så hade du din fest och du fick boken och jag var hemma hos dig några dagar senare och du öppnade dina paket.
Ja.
Och sen...
Ja, men, och då så var det väl bara att vi började prata om boken och så sa vi så här, men gud, alltså det hade varit så grymt att ha med Bosse i podden.
Ja.
Och då, eftersom du och jag är lite så här, ja, det här kan man testa. Så sa vi så här, men vi mejlar bara och frågar.
Ja.
Och typ dagen efter så hade de ju svarat och sa ja. Och sen visade det sig att Bosse skulle till Norrköping för att träffa någon källa.
Så coolt.
Typ den veckan efter. Så att då hade vi i princip den helgen på oss att läsa in oss.
Mm.
Vilket ju ledde till den här otroliga bubblan där vi liksom hetsläste den här tegelstenen till bok.
Ja.
Som var asbra.
Ja. 400 sidor späckad.
Ja, så var det ju ändå några år sedan den här dokumentären släppte så man behövde ju se om.
Jag såg den 2 gånger. Alltså 3 avsnitt gånger 2.
Ah.
6 timmar tv-tittande.
Ah.
Inklusive x antal timmar läsande av bok. Och sen så kände jag att jag ville vara så påläst. För det här var också en gäst som jag var så nervös över att träffa. Jag var rädd att han skulle tycka att man inte var tillräckligt insatt i ämnet. Eller så här, man ville verkligen visa att man kan det här. Sen visade sig att Bosse Lindqvist var typ den snällaste människan jag någonsin har träffat. Så otroligt fin. Och verkligen inte läskig.
Nej.
Men i alla fall så började jag kolla på massa, jag började läsa massa intervjuer om det här. Och titta på liksom paneldebatter och visselblåsarna började sätta mig in i. Ja, men det blev ju liksom helt inne i det här.
Men det är också så att när man läser boken så är ju det verkligen dokumentärerna gånger 100. Alltså man får ju veta så sjukt mycket mer.
Mm.
Så att då vill man ju ha lite så här koll och struktur på det och få fram det i avsnitten. Så att man liksom inte bara kände att men det här var samma sak som jag redan visste sen tidigare.
Vad ska vi bjuda på ifrån Bosses avsnitt?
Jag tänkte, vi kan ju liksom låta er lyssna lite på när Bosse själv berättar vad det här handlade om egentligen.
Bra idé, det gör vi. Men för de som kanske har sett dokumentären, men det var ändå 2016, så det har ju gått
snart 3 år sedan.
Ja, just det. Och en del kanske har befunnit sig på en annan planet eller bara missat. Så vad är Macchiarini-skandalen? Det har ju kallats för en av genom tidernas största medicinska skandal.
Jag tänker att det är flera skandaler egentligen. Vi liksom råkar sammanstråla i kring en person, ett skeende. Men en skandal är ju att man har använt människor som experiment. Djur i princip. Och dessutom utan de här patienternas tillstånd eller insikt om att de är utsatta för livsfarliga experiment. Och en annan är att man har fått publicera och få artiklar där man helt enkelt ljuger om forskningsresultat och om en svår operationsmetod, hur den funkar och så. Men på sätt och vis är den kanske allvarligaste skandalen, tycker nog jag, är hur det kommer sig att systemet, att i det här fallet Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, har försökt undertrycka och tysta ner den här informationen under lång tid och förföljt de läkare som har avslöjat det, som har upptäckt vad som har hänt. För att misstag kan ju alla göra, det kan bli fel, det finns skurkar, det finns bedragare och sånt, det kommer alltid att göra, men då är det väldigt viktigt att systemet fungerar och liksom gör någonting när det här visar sig att det är så här.
Mm.
Så det säger någonting om den medicin, det säger någonting om nuvarande tillståndet på vissa sjukhus, vissa universitet och kanske mer allmänt. Men också kanske om inneboende systemfel inom medicin och akademi och inom peer review-systemet och så vidare. Det är egentligen en rad saker. Så det är många grejer som sammanstrålar.
Mm.
Men jag slår mig också att du tänker, egentligen tänker du, hur gick det här till, kanske du undrar? Eller?
Ja, vi har ju så många frågor till dig. Det har varit nästan svårt att förbereda inför det här, för det är så många spår. Som du säger, det är så många skandaler.
Mm.
Och det som du säger, det som upprörde dig mest, det är precis det som upprört mig mest. Både när jag såg dokumentären i början av 2016 och när jag har nu gått tillbaka till det här. Det här totala nonchalansen och mörkläggandet av ledningen på KI och KS är så, alltså man blir mörkrädd verkligen. Det är upprörande. Vill du knäcka nästa julnöt, Ann-Katrin?
Ja, men det kan jag göra. Ja, och den här kallar vi för våra favoritcitat av våra gäster.
Mm.
För att det är ju liksom ändå så att ibland så säger ju någon av våra gäster någonting som man känner, man vill liksom high-fiva sig själv och gästen när den säger det, för att det är så roligt och det är kul.
Man vill typ brodera det på en korsningstavla och sätta upp ovanför sängen.
Exakt, ja. Och en sån sak var när vi hade vår gäst Johan Björby här, som pratade om vätskebalans. Avsnittet heter typ drunknar du också i ringresultat och buffertlösningar. Ja. Och han är narkosläkare. Och så sa han en så bra sak om vad det innebär att vara narkosläkare. Så det här är mitt favoritcitat och det ska ni få lyssna på nu.
Men är du en väldigt stresstålig person?
Ja, det får man nog säga.
Ja, för det är ju ändå väldigt speciell specialitet på så sätt att man är hela tiden i skarpa situationer. Inte hela tiden kanske, men allting kan ju ändå bli en skarp situation. Och när det blir det, när allt går åt helvete, då ringer man till er.
Ja, precis. Så är det på alla simuleringar. Det slutar alltid med ringnarkosen.
Ja.
Så ska någon bara släntra in lite lojt.
Ja, precis.
Och känna som att de har jättegott om tid.
Ja, det är lugnt.
Hälften är bara att förmedla det, så kommer det gå bra.
Ja, det är väl en av narkosens uppgifter, kommer dit och ser lugn ut. För då blir det också lugnt på salen ofta. Det kan vara väldigt så rörigt och stökigt. Och så var det när jag var student och gick med narkosläkare, så sa han till mig, vet du, en av de viktigaste saker man ska tänka på när man kommer med sin narkosläkare, så kommer det på ett larm. Vet du det? Ja, nej, jag vet inte att kunna akut, men det, nej, det ser lugn ut. Du ska vara som en anka. Ja, aha, du vet, ankan, de ser helt lugna ut, de bara glider fram och så under ytan så paddlar de av bara helvete.
Ja, just det.
Men så att om de inte fattar, narkosen inte fattar, då blir det bara panik.
Mm,
så att, men såklart, man söker sig nog till anestesi och den akuta världen just om man nog är rätt stresstålig.
Okej,
en, två, tre. Jul, strålande jul, glans över vita skogar, himmelens kronor med gnistrande glimmande bågar i alla Guds hus. Psalm som är sjungen från tid till tid. Eviga längtan till ljus och frid. Strålande jul, glans över vita skogar.
Ja, ganska bra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.